My business used to be weighed down by the complexities of in-person payments. Then, Tap to Pay on iPhone and Stripe came along and changed everything. With Tap to Pay on iPhone and Stripe, I streamlined my payment process effortlessly. Now I can accept in-person, contactless payments right from my iPhone. No extra hardware required. What's truly remarkable is how I can cater to all of my customers' payment preferences. Whether they're using cards, Apple Pay, or other digital wallets, Tap to Pay on iPhone and Stripe ensure a smooth checkout experience every time. And it's not just me. Stripe helps businesses of all sizes, from local markets to global retailers, scale quickly and stay agile. To learn how Tap to Pay on iPhone and Stripe can help grow your revenue and reach, visit stripe.com/tapiphone.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today.
This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive & June. Olive & June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive & June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive & June, too, is it's a quick dry. It dries in about 1 minute, lasts for 5 days, and full coverage in up to 1 to 2 coats. Visit oliveandjune.com/perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com/perfectmanny20 for 20% off your first system.
Veckans sponsor är Telia. Hos Telia samlar man mobil, bredband, IT-support, mobilväxel, allt som gör företagande enkelt. Och det är just det här, att samla allt på ett ställe, att ha någon att vända sig till när det inte fungerar, det är Telia. Ett exempel på vad som inte är Telia, det är ju som när jag lyckas boka förmötet för en poddinspelning med Finansinspektionen till efter själva inspelningstillfället. Eller när jag häromåret fick för mig att jag skulle börja springa, så jag är liksom ute och springer och taggad, träffar en kompis som säger så här, du Jan, på måndag ska jag springa ett lopp. Och jag känner så här, ja men det låter inspirerande, så jag käkar pasta, jag byter om, tar mig ner till Malmö stadion för att göra en efteranmälan, står där i kön, och sen så när jag liksom anmäler mig så tittar de på mig och säger så här, du Jan, vårhuset är bara till för kvinnor. Och det var det var typiska situation som inte är Telia. Oavsett, ett stort tack till Telia som sponsrar, gör Rika Tillsammans möjligt, men framförallt tack till dig som lyssnar, följer och hänger med oss varje vecka.
Välkommen till Rika Tillsammans, detta är dagens avsnitt.
En annorlunda ekonomisk resa.
Ja, men idag så intervjuar vi Patrik, eller då Arre, i Rika Tillsammans forumet eller communityn. Och jag uppskattar alltid att få prata om den ekonomiska resan och att de är så högst individuella. Och det som jag tycker är så himla fint och generöst och inspirerande av då Patrik, när han delar med sig, som har haft en ganska tuff ekonomisk situation med flera hundratusen kronor i skulder, och att han gick back varje månad till hur han liksom vände det här, och hur han liksom sa så här, men jag började föra koll på mina utgifter och sen började avsätta automatiskt sparande, och hur han har liksom håller på att verkligen vända båten och skapa en helt annan framtid, ekonomisk framtid för sig själv, för sin familj och för sina barn, och hur viktigt det för honom också är det här, just att ja, men barnen ska få en annan ekonomisk grund, de ska inte göra samma misstag som han har gjort, och hur han på det sättet, hur detta har börjat sprida ringar på vattnet.
Ja, och barn och ekonomi.
Och just det här, barnen är ju det genomgående temat också i dagens avsnitt. Alltså vi pratar om, ja men hur pratar han ekonomi med sina barn? Vi delar med oss också våra tips och erfarenheter kring allt hur man kan tänka från veckopeng till, då har vi pratat lite så här, månadens aktie, till hur, ja, men att barn fattar mycket mer än vad man tror, och att ibland så tänker vi vuxna så här, när är barnen redo att prata om pengar? Där den väsentliga frågan är kanske snarare så här, när är jag redo att prata om pengar med mina barn? Så att jag tycker att detta är ett fantastiskt roligt avsnitt som jag hoppas att du kommer gilla. Lite annorlunda ekonomisk situation, annorlunda ekonomisk resa. Det enda som jag vill flagga för är att ljudet är lite sämre på, eftersom vi har spelat in detta via Zoom, eftersom vi inte bor i olika delar av landet. Men det är som att sitta på ett Zoom-möte helt enkelt. Det är bara inte samma kvalitet som när vi brukar sitta i studion. Så med det sagt, så här kommer Patrik.
Varmt välkommen till Rika Tillsammans-podden som handlar om allt som är roligt med privatekonomi och livet. Varje vecka delar vi med oss av vår livsresa, våra erfarenheter, framgångar och misstag så att du ska kunna göra din ekonomi, ditt sparande och ditt liv lite rikare. Vi som driver denna podden heter Caroline och Jan Bolmesson.
Varmt välkommen Patrik, eller Arre som du heter i Riket Sammansforumet. Och du har ju verkligen varit så här en önskad gäst, eftersom du kan ge en lite annan bild av ekonomi. Och om jag får läsa lite från din profil som du skrev, så var det så här att jag vill dela med mig av min väg från att vara en ekonomisk strut som har haft huvudet i sanden och kört från månadslön till månadslön, till att bli mer ekonomiskt trygg, känna mig lugnare inombords, och att jag vill kunna ge mina barn en stabil grund, jag vill kunna ge dem värdefulla kunskaper om ekonomi och sparande och investeringar, och jag vill att de ska få den bästa möjliga starten i livet och ha en trygg ekonomisk uppväxt, samtidigt som jag själv kämpar för att bli skuldfri och ta kontroll över mina pengar. Så varmt välkommen Patrik.
Tack så mycket.
Kan du inte berätta lite så här om bakgrunden? Hur har liksom den här, för det låter som att det har varit en lite krokig ekonomisk resa som du fortfarande är på.
Ja, alltså, jag har aldrig känt att jag har mycket pengar. Jag har alltid levt så här, vänt på kronorna sista dagarna i månaden. Och det har alltid varit tufft så, tycker jag. Men nu på senare tid så har jag börjat ta tag i det här och verkligen gått igenom vad jag har för utgifter och helt enkelt hittat pengar som man kan spara eller sätta undan till amorteringen.
Mm. Och vill du, för de som inte har, liksom, har följt din, liksom, den här tråden som du har haft i forumet, som till exempel så här, för att du sa och skrev också så här att ja, men jag hade dratt på mig lite skulder. Mm. Vill du berätta liksom, så här? Vad...
Jag kommer inte ihåg exakt summan nu, men jag tror att som mest hade jag 860 000 i skulder, i privata skulder. Blankolån.
Ja.
Och det var mycket. Jag behövde en bil, jag tog ett lån. Bilen gick sönder, jag tog ett till lån. Och lite på den vägen.
Ja. Och när du skrev i den här beskrivningen så här att ja, men, så här, jag var lite en ekonomisk struts.
Jag har inte haft koll på vad mycket pengar jag egentligen lägger varje månad. Mm. Jag har inte haft någon plan för kommande månader, kommande år framåt. Jag har bara varit från månad till månad.
Mm. Men du, som Thomas 88 skriver i forumet, så här, vad var det som gjorde att du ändrade bana? Att du gick från det här då till att nu ha koll på din ekonomi, att börja amortera? Och jag läste också någonstans nu att du har liksom på ganska kort tid gått från de här 800 000 till under 700 000. Mm. Och liksom, ja, men verkligen har blivit grym på det här med att, ja, men ha koll och liksom strukturera och inspirera. Så vad var det som gjorde att du ändrade det här beteendet?
Jag tror att en månad så kände jag att jag måste kolla vad mycket är det som jag går back den här månaden. Och det gick tillbaka till ungefär 4 000 kronor i månaden. Och då är inte räknat med räntor, utan bara jag fick låna 4 000 kronor extra varje månad. För jag hade ju tagit ett lån som jag skulle baka ihop, små lån med, men inte betalat av en stor del av ett annat lån med den. Så jag hade ju en större summa pengar på mitt konto som jag inte vågade använda. För jag kände att jag måste använda den varje månad. Och då gick jag och kollade igenom. Alltså, då såg jag upp 4 000 ungefär varje månad som jag inte hade på mitt lönekonto.
Ja. Men jag tycker ändå så att Patrik, att du får det att låta så här, ja men en månad så bara kolla. Jag tänker så här, alltså där är ju många som aldrig kommer till det steget, och jag kan ju själv ibland känna så här, oj nu har det gått mycket pengar denna månaden, och då är det inte som att jag alltid vill säga, okej men nu känner jag mig och nu ska jag
liksom. Jag känner inte dig supersugen,
heller.
Man måste ju verkligen så någonting gör att man bara, nej men jag behöver ta kontroll på det.
Ja.
Vad var det som gjorde att du kände det?
Ja, det har väl legat och grott i mig och känt så att men jag har inte koll på min ekonomi. Jag vet inte. Det har bara
grott
varit.
I dig.
Ja, och så nu var jag vet inte exakt. Det var det jag gick igenom, men varför jag gick igenom just den månaden, det vet jag faktiskt inte.
Ja. Men för jag tycker så ofta är det ju liksom så att jag hoppas verkligen så att du har gett dig själv en klapp på axeln och firat det här skiftet, för att det är ju ett, alltså det är ju ett, alltså så här, även om kanske mentalt, du vet så här, vad ska man säga så här, det mentala skiftet kan många gånger gå ganska snabbt. Så här, innan tänkte jag så, nu tänker jag så här. Men det är ofta alltså en större, eller så här, jag tycker att det borde förtjäna en större uppmärksamhet, en större firande, en större uppskattning än vad det ofta gör. För att det är ju det som man ibland brukar säga så här, det är enkelt, men det är fan inte lätt. Förstår ni vad jag menar? Men jag
tänker också att från att gå från att strutsa liksom, och inte ha koll på sin ekonomi till att börja ha koll, det kan ju vara så att man hoppar fram och tillbaks lite också. Att man inte vill ha koll, men sen vill man ha koll, och så håller man på så innan man gör det skiftet.
Ja.
Och det är ju också helt naturligt om man gör det, jag tänker av. Om andra lyssnar och känner igen så här, ja det var inte bara från en dag till en annan.
Ja.
Utan det kan vara så att man hoppar fram och tillbaka och man får ångest kring sin ekonomi. Jag kan ha ångest ibland. Så, och då strutsar jag lite och sen så, men jag måste nu ha koll. Ja. Liksom att det är inte bara från en dag till en annan kanske. Jag vet inte vad du säger om det, Patrik.
Ja, nej, jag håller med att det kan vara lite fram och tillbaka så där. Var ju när jag såg att det var så mycket som jag gick back, då kände jag att jag måste ta tag i det. Jag måste börja lära mig lite mer om ekonomin överhuvudtaget.
Ja, men kan man, alltså så här, vi ska gå vidare strax, men kan det vara, för jag har en tes att vi människor bara gör en förändring vid två situationer i livet. Och det ena är så här, att det är, den ena tillfället är så här, lite så här, nu får det fan vara nog. Energin. Alltså så här, nu är jag trött på att ha det så här, jag vill ha något annat. Eller så är den andra tillfället vi gör en förändring i vårt liv, det är så här, men jag ser fram emot något, jag är så inspirerad av något, alltså förstår du att jag har den här bilden av
att man är motiverad.
Och min upplevelse, om jag får utifrån att ha hängt med dig lite i forumet utan att känna dig, så är min gissning, så får du säga om detta är fel, men att det kanske började i den här lite, nu får det fan vara nog. Och sen längs vägen så har liksom motivationen skiftat till att så här, nej men jag kan se en helt annan framtid för mig själv, för mina barn, för en bättre ekonomi. Så att liksom starten var i, nu får det fan vara nog, och sen har det lite skiftat så här, shit det går ju ändå, det finns ju ändå ett ljus i tunneln och det är inte ett tåg.
Nej, jag kunde inte ha sagt det bättre själv, utan det är mer eller mindre exakt så som jag känner.
Ja, men vad roligt. Och men skulle du liksom, om det är någon som lyssnar på detta som faktiskt är i samma situation, som ännu inte riktigt har gjort det här skiftet. Är det någonting liksom som du skulle kunna, ja men, något tips eller några tankar eller något du skulle vilja skicka med?
Alltså det jag gjorde var ju att skriva upp alla mina utgifter varje månad senaste Jag tror jag tog hela året, men det borde räcka de senaste 3 månader för att få ett hum om i alla fall om hur mycket som går ut varje månad.
Ja, och vad gjorde du och vad gjorde du och vad gjorde du sen?
Nej, men det var som jag tittade. Jag hade ju streamingtjänster för 1 000 kronor i månaden. Bara där så kan man ju börja spara rätt mycket.
Ja.
Dyra försäkringar, jag hade ju massa sådana som bara har tuggat på. Utan jag fick ju sätta dem och gå igenom och kolla. Ja, men den här försäkringen kan jag ha istället. Den är ju inte likvärdig men kostar bara hälften så mycket.
Ja. Så här, fick du hjälp av någon?
Nej.
Och var det, för det där brukar ju vara mitt annars här standardråd, så här, be om hjälp. För att ofta är det ju ofta förknippat, eller min upplevelse är ju ofta att det är förknippat med skam. Eller så här, att man borde veta bättre eller etc. Jag brukar säga så här, nej, alltså få av oss lär oss om privatekonomi i skolan eller i något annat samhälle. Och tittar man i media och sånt så är liksom hela medievärlden och reklam är gjord för att vi aldrig ska vara nöjda och aldrig ska vara tillfreds, utan det ska alltid liksom vara nästa steg. Så där brukar jag ju till och med ibland säga, men har du ingen egen plan så kommer media ge dig en plan, och den kommer alltid vara att du har otillräckligt och att du ska ha mer. Och också att där finns ju till exempel så här kommunen, varje kommun har ju så här kommunbudget och skuldrådgivare som man också, jag tänker att man kan ta hjälp av om man inte har den styrkan som du har, att liksom så här, nej, men jag gör detta liksom själv.
Ja, jag har faktiskt varit iväg till en skuldrådgivare här i kommunen.
Ja.
Och jag var där med min sambo. Men vi var väl inte riktigt där mentalt än att vi skulle börja ta tag i det. Så
ja.
Det blev bara ett möte.
Ja.
Annars så tycker jag att det är ett bra steg att börja där om man inte vet vart man ska börja.
Ja. Nej, men vet vad, och det där tycker jag också att där kastar du också jättebra ljus på frågan så här, att ja, men vi var inte redo för där är också alltså en annan tes som jag har, för jag tror ju mycket att ekonomi eller vår ekonomiska situation är en följd av vårt beteende. Så att ofta är ju steg nummer ett är ju ändra beteendet, och det är ofta det som är det svåra. Att jag brukar säga så att om du vet varför du ska göra en förändring så är hur rätt enkelt. Men vad många gör är så att man vet inte varför man ska göra en förändring, och så tror vi hela tiden att vi skyller det på så här, ja men om jag bara visste hur man skulle investera så skulle jag gjort det, och så tror man att det handlar om kunskap. Medan jag är så här, ja det handlar kanske mer om varför, om du visste varför du skulle göra det så hade du skaffat dig kunskapen. Och där kan det precis vara som du säger, ja, men kunskapen fanns där, men vi var helt enkelt inte redo för att där fanns inte ett svar på frågan varför. Hänger
du med? Precis. Ja. Jag håller helt och håller med. Utan jag tror ju det är som du säger, det är lite skam med ekonomi överlag och
absolut, alltså det är så här, pengar är tabu ofta by default, och sen är det dessutom att det kommer in skam för att man fattar ju liksom så att nej, men detta är ju inte bra och jag kanske inte borde ha gjort så här. Du vet, så här, det är mycket ekonomi upplever så här, jag borde jag borde ha vetat bättre, eller jag borde ha börjat spara för 20 år sedan, eller jag borde, och så blir det någon slags så här, du vet, man slår på sig själv. Vilket jag upplever så här, nej, det gör ingen nytta. Är det klart att det bästa tillfället att plantera träd var för 20 år sedan, men det förändrar inte faktumet att det näst bästa tillfället är ju faktiskt idag.
Jag skriver faktiskt samma sak här i chatten häromdagen, att bästa dagen att börja spara på var igår, näst bästa är idag.
Ja.
Det är nästan samma principer.
Ja, men eller hur? Men du, jag tänker att här är också en fråga från Vesuvio som brukar hänga mycket med oss också i chatten. Han skriver så här, det långsiktiga målet är en trygg ekonomisk situation för dig och din familj, har du skrivit. Hur samarbetar ni idag som familj för att nå dit?
Ja, alltså jag och min sambo är inte riktigt på samma sparnivå eller sparplan mentalt, men vi försöker ju att minimera kostnader, tänka lite på som när vi är ute på semester, vi väljer lite kanske billigare semesterorterna eller ja, men rent vardagsekonomiskt försöka dangera lite på kostnaderna.
Mm. Men har ni liksom något mål tillsammans, eller är det, har det varit svårt att sätta mål tillsammans kanske?
Ja, vi har inte satt så många mål tillsammans, utan det, i och med att det är jag som står på skulderna, så är det ju jag som försöker betala av dem. Sen betalar ju hon väldigt mycket. Hon tar all mat hemma nästan i princip, och allt som rör barnen. Så att min ekonomi går mer till de fasta kostnaderna och lånen, och även en hel del till sparandet då.
Och så här, för jag har ju sett att du har ju gjort, visat också i forumet en sån här bild hur du har organiserat din ekonomi. Kan du inte berätta kort, och för dig som lyssnar, jag kan länka i beskrivningen till den här tråden där du kan se liksom bilderna. Så, men kan du inte beskriva så här, hur har ni lagt upp ekonomin i dagsläget?
Ja, alltså jag började med att ha 4 konton. Ett lönekonto, ett sparkonto, buffertkonto och ett pensionskonto. Men det blev aldrig att jag kunde spara några pengar på buffertkontot, så att jag behövde ju alltid ha dem varje månad. Men sen, det jag har gjort nu, det är att jag har ju ett buffertkonto fast på ett annat bank, och det är ju svårare att hämta dem till inkomstkontot.
Mm.
Och mer bara, det är väl lite mental bokföring på alltihopa. Jag har mitt sparande på Avanza. Jag har ett buffertkonto på någon annan bank. Jag har, ja, det är mental bokföring i princip.
Mm. Ja, och är det så att du har en automatisk överföring, eller hur?
Jag har flera automatiska överföringar varje månad som går samma dag som lönen kommer in. Så att, ja. För sparandet så har jag automatiska till dem. Så man har ju ett räkningskonto som har automatiska överföringar till alla räkningar som jag vet om vad de kommer kosta.
Ja.
Så varje löning så studsar det bara på mitt inkomstkonto och går iväg till alla konton i den här beskrivningen där.
Mm. Ja, men för det där tror jag också är en framgångsfaktor, brukar jag prata om, liksom, oavsett ekonomisk situation man har. Så, liksom så här, ju mer man kan automatisera, desto bättre.
Mm. Jag har faktiskt ökat nu. Jag har ju senaste 9 månaderna har jag sparat manuellt för att komma upp mitt sparmål på Avanza. Och nu har jag tagit bort det, just det manuella sparandet, och lagt det som en automatisk sparande. Samma summa.
Ja.
Men jag har sparat varje månad senaste 9 månaderna.
Ja.
Just
coolt.
För att ta bort den där den faktorn att jag inte sparar själv.
Ja. Hur har du resonerat mellan att liksom betala av på lånen och spara? Mm.
Som läget är just nu, så jag kan ju betala av mina lån. Jag har den inkomsten. Och då känner jag att jag behöver börja med mitt sparande också. Så att så jag har en grund procent nästan varje månad som går iväg till sparandet.
Mm.
Sen har jag en större del som går iväg till buffersparande sen, som jag betalar av lån eller sådana saker.
Mm. Precis, för där är ju också så här en klassisk, jag vet inte om du läst den, Rikaste mannen i Babylon?
Nej, jag har inte hunnit läsa den.
Ja. Nej, men för där var en ganska fin grej som jag tyckte. Då var han så här att, ja, men om man har lån och man har möjligheten, så var han så här, men av det som du kan spara, om det är 10%, 20% eller 30% eller 5%, oavsett vad det är, så var han så här, men sätt 2/3 till amortering och 1/3 till dig själv. Och det är det som jag tycker är så klokt också att du gör, att det är viktigt att faktiskt prioritera sig själv, att betala sig själv först, även i en situation då man har skulder till andra. Så att man har det där buffert sparkontot för att liksom klara oförutsedda eller oväntade saker.
Annars finns ju risken att jag kommer tillbaka till det här, att jag inte vet vad jag betalar varje månad. Jag är orolig för att jag kommer tillbaka till det, om jag inte har den här bufferten, för att skulle jag bli av med jobbet, skulle det hända någonting, jag måste ha ett lån för att laga bilen eller, ja, och då har jag ju min buffert som hjälper till där.
Och den har jag aldrig haft förut.
Ja.
Men det är väl det som är den största skillnaden idag gentemot för ett par år sedan.
Ja. Och skulle du, hur skulle du säga, har du sett någon så här skillnad i välmående hos dig själv och hos familjen efter det här skiftet?
Ja, jag tycker att jag är lugnare. Så. Jag funderar inte lika mycket över ekonomi som jag har gjort tidigare.
Ja.
Det är inte så att jag går upp grunnar på det varje dag, utan men det finns där. Det är automatiskt.
Ja. Ja. Och Vesuvio skriver här också så här, vad är planen efteråt?
Ja, det var en bra fråga. Jag vet faktiskt inte.
Vet du när du kommer bli skuldfri?
Jag kollade här att det var 170 månader kvar.
Mm.
Ja.
Här räknar ju så många år det var, men det var 14 år någonstans.
Ja.
Planen är att vara färdig innan dess.
Ja. Ja, men absolut. Och sen är min upplevelse också att vi är ofta ganska kassa på att räkna ränta på räntor. Så att när man väl har börjat och liksom så här, så brukar det ju gå fortare än vad man tror. Särskilt när man har liksom bestämt sig liksom så som du har gjort. Här Vesuvio undrade också så här, har du några andra tips för någon i en ekonomisk tuff situation?
Nej, alltså det jag gjorde, det var ju att jag tittade på vad jag har kostnader. Jag började sätta av mitt automatiska sparande.
Ja.
Fråga runt lite på banker, alltså kolla på Elendo till exempel. Så ja. Komma ner och få ner räntan. Och det gjorde ju rätt mycket, från 10% i ränta till 7% på de stora lånen. Och det räknar jag ju typ snabbt att i slutändan så sparar 135 000 på det på 15 år.
Ja. Ja, men eller hur? Och där blir det också så här spännande, för att jag tänker också så här, om man tar timersättningen för de timmarna, så är det så här, svårt att slå den timintjäningen på att göra det där. Men jag tänker så här, har du några tips, alltså så här, när du har pratat med din sambo och så här, pratat i familjen, har liksom, hur har de samtalen gått?
Ja, just lånen, det är en sån sak som bara är där. De tuggar ju på. De brukar inte prata så mycket om.
Ja.
Men det vardagliga är ju att vi försöker spara till smätte. Vi försöker att lägga man lite pengar i jul snart. Barnen fyller år. Så vi har inte någon daglig diskussion om ekonomin. Så, utan vi vet ungefär våra två hur det ligger till.
Ja.
Jag har inte full insyn i hennes ekonomi helt och hållet heller. Jag försöker fundera på om det går att definiera. Alltså, om vi har en gemensam eller har en separat ekonomi. Men det är någon mellanting där.
Ja. Men jag kan säga så att det vanligaste är att man har något mellanting.
Ja, precis, fråga dig. Hur gör ni med alltså, det gemensamma? Du har ju nämnt lite grann att din sambo tar barnens kostnader och maten, och sen tar du fasta och så har du ditt lån och sparar kanske till en gemensam buffert och så.
Mm.
Men, och jag fattar, man pratar inte dagligen om det. Vi pratar ju heller inte dagligen om
ekonomi. Vi pratar mer om det i podden än vi pratar.
Ja, det gör vi verkligen. Men har du så att du har börjat läsa några böcker eller få någon annan input så här om liksom ekonomiskt tänk och så, eller känner du så här, men just nu räcker detta. Hänger du med på vad jag menar?
Ja, så jag har lyssnat på en del ljudböcker. Typ Rikaste man, eller inte Rikaste man, men Rich Dad Poor Dad och 1% effekten. Jag kommer inte ihåg exakt boktitel på den. Men.
Ja.
Mm.
Och just idag så känner jag att jag är väl så nöjd med vart jag är på väg och samling. Och man är med på det.
Ja. Ja, men det är kul. Jag tror så här, vet du, Index Queen har ju också skrivit så här, hur ska du fira när du är klar? Hur ska du liksom Så att det där får du får fundera, så får du återkomma till oss. För att vi är många som hejar på dig. Men har du funderat också någonting som indexkorin frågar här? Har du någon tanke kring sen hur du ska spara när du är på grön kvist?
Ja, så jag klarar mig nu. Jag sparar 20% idag i snitt.
Ja.
Så troligtvis kommer den sparkvoten öka väldigt mycket när jag är klar sen.
Ja.
En svag fundering jag har, det är väl om jag ska köpa ett boende. Det hyr idag. Och det skulle ju vara trevligt med en liten gräsplätt eller om jag kunde ha något eget.
Ja.
Vi får se. Jag kanske firar när jag tagit lån.
Får jag fråga, hur gamla är era barn?
De är 11, 9, 4 och 2.
Mm. Okej, så 2 är ganska små. Men ja, vad funderar ni på så? Okej, vad vill ni att era barn ska få med kring ekonomi? Pratar ni med dem om pengar liksom?
Ja, för det har PQC också skrivit så här. Jag hade gärna hört dig prata hur det går med liksom barnens ekonomiska utbildning.
Mm. Det är nästan så att jag pratar mer ekonomi med barnen än vad jag gör med sambon. Så att vi pratar om det. Alltså, om vi äter ut den då. Vad mycket mat skulle man kunna laga hemma för den här pengen? Vad maten kostat? Eller det här gosedjuret, vad kostar det gentemot det här? Ja. Så försöka väga upp. Få dem att känna om det är värt att lägga de här pengarna på just den här priven.
Mm. Ja.
Ja, och ibland vill man ju det ju. Det är ju också
helt
naturligt. Ja. Ja.
Ja, och det är lite det jag försöker få dem att förstå också. Att det är okej att lägga pengar. Men man kanske behöver spara en del pengar också.
Mm. Ja, men om du... förlåt.
Det är väl det jag tänker som jag själv inte har haft. Att man behöver spara för kommande... Det kan ju komma någon dyrare man vill köpa. Eller?
Mm. Mm. Nej, men där är ju också min, jag vet inte om du håller med, men min upplevelse är också många gånger att barnen fattar mycket mer än vad man tror. Och jag kommer ihåg också när jag pratade med en kompis så hade vi den här diskussionen. När är barnen redo att prata om pengar eller om ekonomi? Och så konstaterar vi så här, nej, barnen är nog redo alltid. Frågan är när du är redo som förälder. Att liksom så här, många barn klarar ju att hantera ganska komplexa ekonomier i dataspel. De liksom så redan 3-åring lär sig hantera en iPad. Alltså så här, då blir ju liksom inte att hantera pengar som bara är en resurs jämfört med att hantera flera resurser inne i ett spel. Är ju liksom inget konstigt.
Jag tänkte också att du och jag, Jan, jag kommer att tänka på det nu, att vi pratar ju inte med våra barn särskilt mycket om att vi har lån och sådana saker. Eller, ja, det är ju skulder vi har ju.
Ja.
Alltså CSN-lån och bolån och sånt där. Alltså det har vi inte pratat så mycket med dem om. Och jag vet inte heller om du, Patrik, pratar med dina barn om lån och skulder och vad det är för någonting och liksom vad det innebär och sådär.
Alltså jag har ju experimenterat lite med Freja.
Ja.
Att det är någon gång så här, hon ville köpa någonting. Och så var jag så här, ja men, alltså med barn får man också överdriva det. Så det var så här, det kostar 100 kronor. Så hade hon inte 100 kronor. Och då var jag så här, ja men då får du betala mig sen 100 kronor för att du får låna de här pengarna. Och då hade du egentligen kunnat ha 2 längre. Alltså du vet så här, man får ju överdriva med barnen. Det har ju, när hon var mindre så har jag gjort det. Ja. Men hur upplever du att det tas emot av barnen?
Ja, men jag har pratat mycket speciellt med 9-åringen där då, om just lån och kanske till och med lite ränta, vad det är för någonting. Och det märks att han funderar ju på vad det är för något, för han kommer ju typ i kvarten och frågar, ja men du, hur funkar det här egentligen? Om jag har lånat 100 kronor, hur funkar det?
Mm.
Det märks att han tänker på det.
Ja. Nej, men jag tror också att mycket vårt jobb som föräldrar är att liksom fånga de här inlärningsögonblicken när de kommer. Och när de kommer med frågan eller jag tänker så att ja, men varje gång de vill ha någonting så är det ju ett tillfälle att prata om ekonomi. Mm. Sen kan ju det fönstret ibland vara typ 2 minuter och då får man vara snabb. Liksom. Mm. För det var ju någon som skojade så här, Jan, har du dratt fram PowerPointen för Freja? Och så sa jag, nej det har jag inte gjort, men hon var med på en, när jag höll en föreläsning och där såg jag att efter 10 minuter så zonade hon ut totalt.
Det var ändå lång tid, Jan.
Ja, men såklart. Bra. Nej, men jag måste säga här också, från Jesse X, han skrev forumet, jag tyckte detta apropå barn, jag tyckte det var så fint, han skrev så här: ja, men hur man konkret börjar med barnen tycker jag är intressant. Mina diskussioner med min 5-åring har varit lite roliga. Min 5-åring har förklarat att han älskar pengar. Han planerar att tjäna mycket pengar. Samtidigt så är han väldigt bekymrad över sin plånbok som han har fått av sin mamma. För att den är inte så stor. Så hur ska alla pengarna få plats? Och jag tycker att det är så himla fint. För det är liksom så här att ja, men då har man planterat en tanke och de behöver, när de är 5 år, behöver de inte fatta ränta och massa andra grejer, utan man får ta det liksom där de är.
Life is full of what ifs. Some awesome. Like what if AI could fold your laundry? And some, well, less awesome. Like what if you have unexpected medical costs? United Healthcare can help get you covered with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. They supplement your primary plan to help you manage out-of-pocket costs. No deductibles, no enrollment periods, and especially no more what-ifs. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
Life is full of what ifs. Some awesome, like what if AI could fold your laundry? And some, well, less awesome, like what if you have unexpected medical costs? United Healthcare can help get you covered with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. They supplement your primary plan to help you manage out-of-pocket costs. No deductibles, no enrollment periods, and especially no more what ifs. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you.
Bra. Jag tänkte du ska ta någon mer fråga. Här var, jag tror det var Jacke som skriver också så här: hur lyckas du få alla nöjda? Unga, frugan, jobbet, modereringen i Riket Sammansforumet då du jobbar natt och sover lite men hinner ändå med allt.
Ja, det hade varit bra om dygnet hade haft fler timmar ibland. Jag har ju ett väldigt fritt jobb, så jag jobbar inte så många timmar när jag väl är på jobbet.
Ja.
Jag är bara borta 8 timmar om dagen.
Ja. Får man fråga vad du jobbar med?
Kör truck på ett sågverk.
Ja, på ett sågverk?
På ett sågverk. Ja. Och har även hand lite grann om virkestorkarna där.
Men om du skulle säga så här, vad med barn, för att det återkommer ju mycket i din text så här, liksom, men jag vill att det är viktigt för mig att säkerställa att mina barn inte tar över mina ekonomiska utmaningar, för att jag vet hur det är, att jag vill ge dem en stabil grund, jag vill ge dem möjlighet att bygga sin egen ekonomi etc. Vad är det du skulle liksom önska att de lär sig, eller vad är det du vill ge dem?
Ja, så när de blir lite äldre, lite mer mottagliga för det här med investeringar, så tänker jag att jag ska börja nämna det för dem. Spara i fonder, spara i globala index. Kanske även aktier om de vill det. Tanken är väl att försöka få dem att vilja själva ha en grundsparande på börsen.
Mm. Mm. Är det någonting mer som du tänker så att detta skulle också vilja ge bort?
Ja, även en buffert. Ha en buffert. Hade jag haft en buffert när jag var yngre, så hade det många gånger löst sig med en sån.
Mm. Nej, men det där är också en sån grej som jag tänkte på här om veckan när vi gjorde det här avsnittet. Allt du behöver veta om privatekonomi. Och så tänkte jag precis på det du säger nu, att vi kan ibland vara lite så här slarviga att prata om buffert. Men vad jag tror att många inte förstår kring buffert är att om man inte har den, så kan det vara så här, du vet, alltså att man hamnar liksom i negativt, så man måste ta dåliga beslut. Att ja, men okej, nu gick något sönder, nu måste jag lösa situationen, men jag måste lösa det här och nu. Ja, men plötsligt, ja, men då måste jag ta ett dyrt lån. Okej, och det här dyra lånet för att fixa det där lilla, ja, men det kanske gör att jag går back nästa månad, för att nu har jag räntan för det där dyra lånet, eller det ska betalas tillbaka. Och sen så blir det liksom att ränta på ränta funkar ju åt båda hållen. Alltså det är ju det. Så att ha buffert handlar ju inte bara om att sova gott om natten eller kunna klara en oförutsedd utgift, utan det handlar ju också om att inte behöva ta dåliga beslut. För där upplever jag ibland också när jag har jobbat med folk som har haft ekonomiskt tufft, att andra tittar på så här, men fattar de inte att de inte borde ta det där lånet? Och jag säger så här, jo, det är klart att de fattar det, men när man är i den situationen så kanske man inte har så många andra alternativ där och då. Och samma sak, att man missar, om man inte har en buffert, så missar man möjligheten att utnyttja vissa möjligheter. Som kommer, men okej, nu kommer till exempel, jag menar, säger vi bara hittar på, men börsen, coronakraschen 2020, där faller med 30%. Ja, men du vet, de som hade en stor buffert, de kunde investera lite pengar där, och sen så tjänar de ännu mer pengar. Så att det blir, alltså så här, bufferten är verkligen basen, tänker jag, i det där. Så att ja, jag tycker det är grymt. Någonting jag bara provar studsa på er två. Alltså någonting som jag har tyckt, apropå Rich Dad Poor Dad, som du också sa, så en sak som jag har varit med om att ge bort till våra barn är att det finns olika sätt att tjäna pengar. Att du kan tjäna pengar på att byta din tid, alltså det som vi alla gör, att vi liksom jobbar och byter vår tid, vår kompetens, vår energi mot pengar. Men att det är lika, vad ska man säga, giltigt att faktiskt kunna tjäna pengar på pengar. Alltså att kapitalinkomster kan absolut... Liksom
jag älskar det. Jag älskar det.
Ja, och att det dessutom finns sätt att tjäna pengar som du är mycket bättre än mig på, Karo. Att så här, hyra ut grejer. Att om jag har grejer som jag äger, så kan jag faktiskt hyra ut. Så att mina prylar kan faktiskt också tjäna pengar åt mig. Så inte bara att mina pengar tjänar pengar eller att min tid tjänar pengar, men mina prylar kan också tjäna pengar åt mig. Och sen också slutligen att man kan få gåva.
Vad tänker du med gåva?
Nej, men alltså, vi har ju i Sverige olika former av bidrag. Man får ju ofta pengar av sina föräldrar om de har möjlighet eller så. Så att jag har ju ibland försökt med Freja att till exempel så här, nej, men när hon har velat ha någonting. Nu har jag slarvat på sistone. Men att så här, ja, men om detta kostar 300 kronor, då får du tjäna ihop 100 kronor själv genom att du får jobba. 100 kronor kommer liksom från din portfölj, och då sätter du inom situationstecken, för det behöver inte vara utdelning eller du behöver inte ens ha tjänat så mycket pengar, men bara i hennes tanke att de här pengarna kommer från dina pengar och sen en tredjedel får du av oss som föräldrar. Och då blev det liksom att varje gång så blev det liksom alla tre. Och sen bör man liksom inte prata om ränta eller alla de grejerna beroende på ålder. Men just att vara van vid att det finns olika sätt hur pengar kan komma in. För att till exempel min mamma, eller när jag växte upp, så fanns det ju bara ett sätt att tjäna pengar.
Också. Man jobbade.
Man jobbade.
Man jobbade mycket, man kunde ha flera jobb.
Ja.
Alltså det var det som vi höll på med i vår familj. För att liksom vi ville ha pengar.
Ja.
Men vi visste inte då att man kan... Och det kanske inte ens var möjligt att hyra ut saker eller ha sidoinkomster på andra sätt. Liksom.
Ja.
Det var bara man jobbade.
Ja. Nej, men min mamma gjorde ju det. Alltså, jag kommer ihåg att vi har ju inte riktigt pratat om detta. Men min upplevelse i efterhand var så att det var nog ganska tufft ekonomiskt när vi växte upp. Men att våra föräldrar liksom gjorde allt för att det inte skulle liksom märkas. Mm. Så vi skulle ju också åka på semester kanske, liksom. Men det var kanske inte varje år utan det var varannat år. Och sen vet jag så här i efterhand, har jag tänkt på det så att gud, min mamma jobbar ju som lärare, men hon delade ut tidningar, alltså så här sydsvenska. Fyra på morgonen delade hon, liksom körde hon så här, delade ut tidningar pass. Och sen gick hon till jobbet liksom, mm. som lärare efteråt. Mm. Och det var ju för att liksom, tjäna de där
vi
extra
pengar. Vi hade nog det likadant. Min mamma jobbade också natt på sjukhuset jättemycket. Alltså det var nog också för att det var lite bättre betalt. Men alltså det var ju de passen som ingen ville ha. Liksom.
Ja, precis.
Men så. En sak som jag tänkte på, Patrik, det var ju det här när man pratar med sina barn om sparande och investerande och så. Så har jag min systers barn, så pratar vi med dem, och de är i tonåren ju,
mm.
om det här med att skapa en pengamaskin, som du nämnde, Jan, från mm. Rich Dad for Poor Dad. Att man kan spara ihop så pass mycket kapital under lång tid att det kapitalet själv skapar massa pengar. Och så kan man använda det, de
mm.
pengarna som har skapats, till vad det nu är man vill göra. Resa eller gå en utbildning eller handla någonting. Och jag älskade det när vi kom till dig i Rich Dad Poor Dad, att man kan göra så, att det är jättebra att prata med barn om det, eller tonåringar i alla fall. För de fattar det. De fattar det och de vill det liksom.
Ja, men framförallt så ifrågasätter de inte det så himla mycket. Så, det är inte möjligt. Eller, nej, liksom så här, utan för dem är så här, it makes sense.
Ja.
Men där gillar jag ju, vår den där 12, som vi kom fram till i forumet, den här 12-12-12-metoden. Att liksom så här, sparar du 1200 kronor i 12 år så kommer du sen få ut 1200 kronor resten av livet. Och det behöver inte vara 1200 kronor, det funkar ju vilket belopp som helst. Mm. Vilket är ju det, coola. Faktiskt.
Mm.
Men det faktiskt var en grej. Har du någon specifik, eller så här, gör ni någonting med veckopeng med barnen?
Ja, jag har pratat med barnen om just sparande och vikten man kanske inte har. Jag har inte kallat det bussen, men jag kallar det sparande.
Ja.
Och pratade jag med 9-åringen först då, och han var jätteintresserad. Ja, men det kan ju vara jätteroligt att ha extra pengar till sommaren. Ja. Ja, men då gör vi så här. Jag ökar din veckopeng. De får 40-45 kronor i veckan.
Ja.
9 år eller åring då. Och då ökar vi er veckopeng med 5 kronor. Och då vill jag att ni sätter av 10 kronor varje vecka till ett deras sparkonto. Och det var de jättenöjda med. För att då ser de ju också att deras pengar växer. Varje. Och de hade sparat upp rätt mycket pengar faktiskt nu till semestern.
Ja, och det där är också jättekul. Det var också någon, apropå nu när vi pratar om veckopeng, två saker som jag blev också inspirerad av, jag vet inte om jag såg det i forumet eller någon annanstans, att man kan dela upp också sin veckopeng i att vissa föräldrar gjorde det. Vi hade ett försök, vi gjorde detta, men sen, alltså jag vet inte, jag tappar ju den strukturen.
Jag vet inte vad du menar.
Nej, men att man delar upp veckopengen i olika delar. Att denna delen av veckopengen, den ska du använda. Det är så här, ja, men du kan köpa ditt plastskit eller vad det nu är du vill köpa. Men denna delen ska sparas för att det är liksom en uppskjuten konsumtion. Alltså så här att, ja, men detta är att du sparar till någon större utgift i framtiden. Den tredje delen ska investeras, alltså så att det ska vara liksom så här långsiktigt, det här fröet som ska gro. Och sen, jag vet, i den amerikanska versionen, där i USA så är det ju väldigt viktigt för att liksom, de har inte samma välfärdssystem, så där bygger det mycket på välgörenhet. Så då hade de att en fjärdedel ska alltid vara välgörenhet.
Mm.
Att barnet får också bestämma vad de ska göra. Vi kommer ihåg att vi testade detta och Freja ville skänka pengarna till WWF.
Ja.
Mm. Så att då gjorde vi så ett tag att, så här, så att hon fick 40 kronor, så 10 kronor fick hon handla för, 10 kronor sparades till nästa månad, 10 kronor investerades och sen 10 kronor skulle skänkas bort. För att just också, jag tänker mycket med barn, att det handlar om att få en ursäkt att prata pengar med dem.
Mm.
Alltså att liksom så här, okay, men då kan man prata om välgörenhet. Och jag kommer ihåg att det var ju mycket då, när vi hade, du vet, det var mycket folk som satt utanför matbutikerna,
mm.
de där med tiggeriet, det var just då, för att jag vet att Freja frågade mig så här, varför sitter de här? Och då gick vi också, då ville hon ge till någon av dem, så då gjorde vi det. Du ser så här fundersam ut, eller Karu?
Ja, ja, nej, men jag tänker att det är väldigt många ursäkter man har egentligen att prata pengar med sitt barn. Ju.
Ja, men ni precis hittar de där inlärningstillfällen. Och grejen är så här, man kommer missa, alltså jag missar ju massor, men grejen är bara fångar man några av de här inlärningstillfällena så är det ändå så sjukt mycket mer än vad jag hade, så sjukt mycket mer än vad de flesta andra har med sina barn.
Ja, så tänker jag på min egen uppväxt. Vi pratade säkert pengar. Lite vad det kostar att köpa de här sakerna. Men det är ingenting som jag kommer ihåg. Och absolut ingenting om det här med investeringar eller sparande på det sättet.
Mm.
Det är lite det jag försöker få med barnen nu. Att spara pengar för, som du säger, uppskjuten konsumtion. Eller för den här dyrare leksaken. Eller, ja. De ser att pengarna ökar med tiden.
Ja. Alltså så här, Patrik, jag ser fram emot när vi har detta, när vi gör uppföljningen på detta avsnittet så här, om 20 år. Du vet, när dina barn är vuxna och säger så här, hur har det gått för dem? Och så här, snacka om att ge dem en helt annan väg än vad du har fått gå. Jag tycker det är så sjukt coolt. Du, PQC har en fråga här också. Har det här spridit sig utanför familjen eller närmaste kretsen att den här Arre, där Patrik, du vet, han kan detta med aktier?
Nej, det är inget så. Den enda att man egentligen har hakat på det här, det är väl min mamma som också börjar tänka lite mer sparande, ekonomiskt. Vi satt och pratade här om dagen faktiskt. Hon har ju också lån. Hon har ju köpt ett boende också, så vi talade på att man kanske skulle öka upp bolånet då för att betala av de här andra lånen som är dyrare då, helt enkelt. Och det är ju också någonting som hon själv alltså inte har funderat på förut, men har börjat fundera på det nu.
Ja.
Och ja, även då, vad sa du?
Jag tycker det är fint. Just när man själv börjar liksom prata om sin ekonomi eller säga nu har vi tagit tag i det här eller vi gör detta, så att andra också känner så här, ja men jag kan ju också faktiskt fundera kring min egen situation liksom.
Ja. Mm. Men jag tänker ju ofta att vi, alltså det blir ju alltid ringar på vattnet, och det som är så himla fint som jag också tycker är ju att vad du har gjort är ju egentligen så att du har ju brutit en ekonomisk kedja som har gått, alltså historiskt. Mm. Och verkligen så här, okej, nu har jag satt stopp för denna och jag har puttat mina barn åt ett helt annat håll. Och det där kommer jag få ringa på vattnet. Det kommer jag få ringa på vattnet redan för din mamma som du berättar. Men det kommer jag få ringa på vattnet för dina barn, för deras relation, för kanske deras, liksom på andra sidan, deras respektives sida, etc. Så att det är det som jag tänker verkligen att det är som att kasta en sten i vattnet. Och så de här ringarna, man vet aldrig var de här ringarna tar vägen, att det inspirerar. Nej. Och att Det kan på riktigt göra skillnad för så många fler människor än vad man någonsin trodde själv.
Mm. Ja, men det är väl lite så jag inne. Min förhoppning är också så att kan jag inspirera mina barn till att ta de bättre ekonomiska beslut.
Mm.
Så då har jag gjort allt jag kunnat.
Mm.
Och det,
Och där kan jag ju säga, Patrik, det gör du ju redan. Alltså det är ju bara att kolla kommentarerna när vi skrev så här att ja, men Patrik ska vara med i podden. Så det var så här, Vesuvio vill börja med att säga, fan vad roligt, en annorlunda story med en ödmjuk kille. Eller Mattias så här, ja men Arre, han är en jordnära kille med fötterna på jorden och otroligt inspirerande resa, skriver The Florinell. Och så många bra frågor, att jag vill bara sälla mig till hyllningskören. Till Patrik, så att det är inspirerande, och jag hoppas att du verkligen också så här tar det till dig.
Ja, men det är också roligt att du är med nu när du sitter här med ditt lån och håller på att betala av, för att det är så lätt att man tycker så här, men jag kan berätta om min resa för andra människor när jag väl är på andra sidan, när jag väl har gjort mina avbetalningar, eller när jag är klar, eller när jag har blivit framgångsrik eller whatever. Liksom. Men det är take some guts liksom, att göra det när man sitter där och jag är i den här situationen och nu gör jag det här.
Ja.
Det tycker jag.
Ja. Mm. Vi brukar ju prata om så här grottan. Jag är ju typisk en sån. Så här, jag tar med mig mitt problem in i grottan. Sen släpper jag inte in någon och sen kommer jag ut.
Prata om det här.
Och sen vill jag inte prata om det och sen kan jag komma ut och berätta om det när jag är klar.
Ja.
Och så är Karo liksom står frågande så här utanför grottan, så här, vad har jag inte tagit vägen nu? Så att det är verkligen lite så modigt. Nu är en fråga här också, så här, PQC. Sen vill jag höra, hur är det moderera i Riket Sammans communityn? Vad ger det? Vad stör det? Vad stör dig och skulle du rekommendera det till folk?
Ja, så det var ju som jag sa det när jag ansökte om att bli moderator. Jag har lärt mig så pass mycket på Rika Tillsammans. Jag vill gärna ge tillbaka. Så kan jag hjälpa till på forumet, dels för er skull och dels för de användarna som är där.
Mm.
Det är samma där, att jag försöker vara inspirerad. Jag försöker hjälpa till, putta i rätt riktning.
Ja, du gör det fantastiskt bra, det måste jag säga. Och sen tycker jag ändå så här, vi har ändå ganska roligt i chatten och i forumet. Alltså, vi är ju ett gäng stammisar där, liksom, så att det blir ju också en... Ja, men det känns som att även om man kanske inte har träffats eller sett, så känns det ändå som att man känner varandra. Och man du vet, har någon inte dykt upp ett par dagar i chatten, så undrar man så här, hur är det med den personen och sådant. Men jag tänker så här... Patrik, jag var faktiskt häromdagen på ett event och så fick jag en fråga som jag tyckte var sjukt bra, som jag tänker att vi ska börja ta upp till alla gästerna, så du ska vara den första som får den och Karo, du kan också få svara på den. Och den låter så här: ditt största ekonomiska misstag, tror du att det ligger framför dig eller bakom dig?
För min egen del tror jag att det ligger bakom mig.
Ja. Karo, vad
bakom mig.
Just det.
Ja. Men vem svarar framför mig? Jag vet inte.
Jag tycker det är en skitbra fråga.
Ja, det är man i skiten kanske.
Nej, men jag säger Patrik, vad tänker du?
Jag kan förstå den frågan, för att det finns ju de som har sparat 1 miljon med 18 under 25. Det var någon i forumet som pratade om det. De har ju gjort en bra resa med sin ekonomi. Och då, de sådana som de säkert kunde svara, jag vet inte, men det skulle kunna vara framför mig.
Ja. Jag tycker det är en jättespännande fråga, för att den initiala reaktionen är att man verkligen vill svara bakom mig.
Mm.
För det var också när jag fick frågan. Men sen så var jag så här, alltså... Ja, men jag gjorde ganska många misstag för 2 år sedan eller för 1 år sedan. Och då är jag ändå 41 och ändå investerat i 25 år. Alltså, sen var det inte liksom så här misstag. Alltså som var så här, nu tog livet slut misstag. Men det var ändå så pass, ja, men liksom att inte följa mina egna principer alltid. Eller att jag drogs med. Och jag kan uppleva att jag gör det även... idag, så att jag tror inte att, liksom så här, att jag, så här, nu har jag gjort mina misstag, utan jag tror så här, ja, jag har gjort mina stora misstag, men jag tror absolut att jag ändå har misstag till som ligger framför mig. Kan du bara sitta här och flinar eller smålar åt mig? Vad tänker du, Karo? Du känner ju ändå mig ganska väl här.
Ja, men du är ändå så att du är intresserad av ekonomi på det viset att du vill prova saker.
Ja.
Medan jag är så, jag vill bara ha pengarna, de ska bara vara där och de ska helst bli fler.
Uh-huh.
Så att jag vill ju inte göra så mycket med dem. Och då gör man kanske... Då, mindre. Ja, men klart, man kan göra misstag.
Man gör mindre misstag.
Yeah.
Nej, men jag kan dras med ibland så här, du vet. Ja, men nu har räntan gått upp. Ja, men nu är det sugigt att betala så mycket i månaden. Eller nu har valutan, svenska kronan har fallit i värde. Man kanske borde övervikta mot Sverige. Och sen så får jag för mig där i någon kväll. Bara så här, jag kanske ska ändra sparandet nu. Alltså förstår du? Så att jag tror ju inte att... Men jag tror att tricket är att se till att misstagen inte får så stora konsekvenser.
Mm.
Att det är det man blir bättre med över ålder. Att nu kastar jag inte om hela portföljen, utan det räcker att jag kastar om nysparandet.
Mm.
Och då har jag liksom ändå... Ja, jag vet inte. Tyckte. Mm. Vad tänker ja. Du, Patrik?
Nej, jag förstår helt resonemanget där.
Ja.
Jag är väl lite mer inne på Caroline. Att, så,
jag vill gärna också att det bara ska, det ska vara där vid sidan av, växa av sig självt. Jag ska inte behöva fundera så mycket på det.
Ja.
Det är väl det som är målet sen i framtiden.
Ja. Ja, ja, men
hur kan man göra misstag med den attityden? Man kan inte det. Eller hur, Patrik?
Nej, jag håller med.
Ja, ja, men det är bra. Det är en annan sån där, för jag tänker vi ska börja runda av. Är det någon bok eller något sån här som du skulle vilja liksom tipsa om? Så här, nej, men denna har gjort skillnad för mig.
Ja, alltså de som gjorde mest skillnad, det var väl just Rich Dad Poor Dad och 1%-metoden. Jag är så osäker på vad just boken hette, jag lyssnade på ljudbok på den.
Ja, men det är den som är, det är väl den som heter Atomic Habits på engelska?
Ja, precis.
Och på svenska heter, tror jag den heter 1%-metoden, som handlar om lilla stegets kraft. Jag älskade metaforen med den här brittiska cyklisterna. Kommer ni ihåg den?
Jag har inte läst den boken.
Har du inte läst? Okej, okay, men det, där är, det, den börjar så här att brittiska cykellandslaget typ innan 2000, och då var de, alltså de var riktigt dåliga. Alltså de var så dåliga att cykelleverantörerna, cykelmärkena, ville inte att de cyklade på deras cyklar. För det var liksom pinsamt för liksom cykeltillverkaren att ni är på vår cykel. Och så fick de sen en ny landslagscoach, och han var så här, okej, vi ska förbättra liksom 1% i taget. Vi ska bara förändra en liten grej i taget. Så var det så här, ja men de här 2 veckorna ska vi bara anpassa hur högt sadeln är. De här 2 veckorna ska vi bara anpassa vad ni äter. De här 2 veckorna ska vi bara anpassa liksom växlarna, hur man cyklar. Alltså förstår du, så att han verkligen bröt ner det i sina minsta beståndsdelar, och så var det så här, vi ska bli lite bättre på hur man har sadeln, lite bättre hur man trampar och så här. Och sen efter en viss tidsperiod så kom ju där OS i London etc. Och sen var det så att det här engelska cykellandslaget, sen vann de typ varenda tävling i 5 år. Så att de gick så här från att vara totalsämst till att vara väldigt, väldigt duktiga. Det var väl typ så den historien gick till. Och
jag gillar det. Jag läser boken som du tipsade om.
Ja, och det handlar väl om liksom lilla stegets kraft också. Att
ja, man tankesättet.
Ja.
Det är just hur man tar sig till olika bekymmer. Hur man ska komma över bekymren, förbi bekymren.
Ja, ja, och att det jag också gillar med den, det är att det inte handlar om hjältedåd. Utan det handlar om att göra de där små stegen, precis som, alltså som du gör nu med liksom så här avbetalningen. Så här, nej, det är inget hjältedåd som kommer lösa detta problemet, utan nej, det som kommer lösa detta är, ja men jag gör de här avbetalningarna varje månad och jag gör detta konsekvent över tid. Och då är det inte en fråga om du kommer bli skuldfri, utan det är en fråga om när. Och dessutom så gör man detta konsekvent, så det som brukar hända i verkligheten är att det där när inträffar betydligt tidigare än vad man tror. Precis. Snyggt. Du, en sista också så här fråga som vi brukar ta upp. Har du sett så här, sämsta rådet du har sett om ekonomi? Eller sämsta då, antingen forumet eller i finans, eller när du har lyssnat sett andra?
Ja, jag har inget riktigt konkret, men skulle jag säga någonting, att investera i enskilda aktier i början av sin sparkarriär.
Ja. Ja, I'm right there with you, brother. Jag är också så här, vet du vad, förlåt, nu blev det lite sidospår. Men jag var ju lyssnade på en annan podd om som också skulle vara så här, ja men kom igång med ditt sparande. Och så var det liksom så här, ett av de första så här, börsen är fantastisk, du kan liksom välja kvalitetsbolag. Och jag var så här, jag kan fan inte lyssna vidare på det här. Och så var jag så här, ska jag höra av mig? Jag bara, nej, jag tar det lugnt, sitt ner liksom så här, du behöver inte lyssna vidare. Så var jag så här, ja. Ur ett pedagogiskt perspektiv, ja, absolut.
Det var väldigt bra, tycker jag, Patrik, det här med att, för det är ju som du säger, Jan, att mycket är ju att man ska bara köpa aktier. Alltså ja. Att det är köpa aktier.
Ja.
Det är ju de tipsen man får liksom som nybörjare, och det är kanske inte där man ska börja riktigt.
Nej, tvärtom så kan man ju bränna sig. Utifrån ett pedagogiskt perspektiv kan jag köpa det. Det är apropå det där vi sa med barn. Vi har ju haft ett tag där med månadens aktie med Freja, och det har ju varit väldigt...
I utbildningssyfte.
I utbildningssyfte, och då har vi köpt en aktie. Alltså så att folk tror ibland så att Freja har någon jätteportfölj. Nej, alltså vi har köpt en investoraktie, eller vi har köpt en H&M-aktie, eller liksom... den typen. Men det har ändå fött hennes intresse. Hon ska faktiskt gå nu nästa vecka på så här sin första aktiespararna, unga aktiesparare träff. 12 år gammal. Så att vi får se vad du, Karo, du bara himlar med ögonen här.
Jag vet inte, jag hade inte satt henne där. Men det är ju det där. Åh, börsen är fantastisk. Köp kvalitetsbolag. Det är det de säger, Jan. Anyway.
Ja, vi får se. Jag brukar vara positiv till unga aktier. För jag tror ändå så att då träffar man andra. Och sen kan man försöka styra det i indexfondgrejer. Ja, vi får se.
Ja, men... framförallt så pratar man ekonomi.
Ja,
det är väl det.
Ingen, jag tror jag.
Ja, och så tänker jag också framförallt någon annan än bara föräldrarna.
Ja, det kan jag köpa.
Tänker jag, så får vi se. Bra. Du, Patrik, är det någonting som du tänker att vi skulle ha frågat eller vi skulle ha tagit upp?
Nej, inget sånt. Jag har ju skrivit lite svar på de här frågorna som man kom upp i tråden.
Ja.
Och skicka ut, och skulle det vara så att någon annan så undrar någonting annat, eller skicka ett PM, skicka i min tråd eller i någon annan tråd.
Ja, men verkligen. Ja, men
fint.
Patrik, tack så hemskt mycket för att du är så generös att dela med dig både med din historia, att du är generös i forumet och liksom hjälper och inspirerar så många andra människor. Så att du är ett stort bidrag, och jag är jätteglad att vi kan både få ha intervjuat dig och för att du hänger i forumet och dessutom gör ett hästjobb med som moderator. Så att tack så hemskt mycket.
Tack själv. Det är jätteroligt, tycker jag.
Så, det var intervjun med Patrik. Mm. Vad tar du med dig?
Men det som jag tyckte var liksom viktigt,
ja,
som Patrik pratade om, det är det här med att man bestämmer sig. Alltså det kan vara så att det gror inom en att jag behöver ta kontroll över min ekonomi.
Ja.
Och man får bara bestämma sig att göra det.
Ja.
Och sen så pratade han också om det här lilla stegets kraft,
ja,
som jag älskar så mycket. Alltså har man ett problem så är det inte som att man bara pang löser det problemet, utan det kanske är små steg som man gör under lång tid.
Ja.
Det är så man löser ett problem.
Ja. Ja, precis. Eller uppnår vilken typ av framgång som helst. Oavsett om det handlar om sparande och investeringar eller amortera på lån, som det handlar om i Patriks fall. Nej, men absolut. Nej, men jag vill också säga till dig som lyssnar, om det är så att du känner någon som har en tuff ekonomisk situation eller har en tuff ekonomisk situation, så det är inget att skämmas för. Där finns hjälp att få, och det går att lösa. Och grejen är också så att, precis som Patrik är inne på, att man får ju ganska mycket energi redan längs vägen. Att han säger så att vi mår bättre. Tänker jag inte så mycket på ekonomi och liksom, ja visst, det är trist att det kanske tar 10 eller flera år innan det är löst, men det är ändå inte en fråga om det kommer att bli löst, utan det är en fråga om när. Och så att liksom be om hjälp, fråga i forumet, där finns varje kommun, så finns de här kommunens budgetskuldrådgivare. Vi har ett avsnitt med Kronofugden där Kronofugden också är så här, ta kontakt med oss. Vi kanske inte kan hjälpa till konkret, men vi kan alltid hjälpa till med nästa steg och sådant. Så att vi har ett avsnitt som det finns länkt idag, till exempel där med Kronofugden. Vi har också ett avsnitt som heter Allt du behöver veta om privatekonomi, så att det kan vara så här som nästa steg. Snyggt. Och sen naturligtvis, som Patrik också sa, han delar med sig av liksom svar och sina tankar och sånt jättegeneröst i forumet. Så att kolla gärna i kommentarerna till det här avsnittet. Ställ en fråga till Patrik så tänker jag att vi ses där ute i forumet och på andra ställen.
Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical, and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com/upgrade.
My business used to be weighed down by the complexities of in-person payments. Then, Tap to Pay on iPhone and Stripe came along and changed everything. With Tap to Pay on iPhone and Stripe, I streamlined my payment process effortlessly. Now I can accept in-person, contactless payments right from my iPhone. No extra hardware required. What's truly remarkable is how I can cater to all of my customers' payment preferences. Whether they're using cards, Apple Pay, or other digital wallets, Tap to Pay on iPhone and Stripe ensure a smooth checkout experience every time. And it's not just me. Stripe helps businesses of all sizes, from local markets to global retailers, scale quickly and stay agile. To learn how Tap to Pay on iPhone and Stripe can help grow your revenue and reach, visit stripe.com/tapiphone.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.